Det här är en podd från Svenska Yle.
Spelbranschen växer så det knakar och det spelas rekordmycket både globalt och här i Finland. Speljätten Supercell gjorde igen ett lysande resultat och skattepengarna rasslar in i finska statens fickor. Men har hypen gjort oss blinda, för att trots att vi har en lång tradition av spelberoende och lördagslotto och enarmade banditer, så verkar det råda någonting av vilda västern i spelvärlden. Och frågan är egentligen, som vi ska diskutera här i nyhetspodden, varför myndigheterna här i Finland inte verkar riktigt ingripa i det här. Jag heter Johannes Taberman och jag har med mig Lukas Dahlström, du är journalist här på Svenska Yle. Hej.
Hej på dig.
Du har tittat närmare på spelbranschen och i vilken riktning den håller på att utvecklas. Men hur mycket spelar du själv?
Oj, jag har spelat en del i mina dagar.
Hur många år har du spelat bort?
Många år av mitt liv. Nej, men jag har alltså... Nu har jag spelat en del faktiskt. Men mest sådana klassiska spel. Jag har aldrig varit en sån här som spelar på internet.
Precis.
Men nu har jag spelat en del faktiskt.
Ja.
Hur är det med dig?
Nu har jag spelat betydligt mindre. Alltså, jag börjar anta att jag börjar vara en lite udda fågel här i sammanhanget. För att jag har aldrig lotta.
Mm-hmm.
Och det här någon gång i tiden har jag ju spelat någon sån gamla, jag tänkte säga Amiga-spel. Okej, nu har jag spelat efter den tiden också. Men det är verkligt länge sedan.
Ja, sen däremot om man talar om betting och sådär. Så det har jag hållit på med när jag själv är en stor idrottsnörd. Tycker jag det ger en liten extra krydda till. Det här får man inte säga, men det ger en liten extra krydda. Och det är ju det som har kommit ut i spelvärlden också. Nämligen det att spela om pengar.
Och där är det just liksom den här också spänningen som det medför. Extra spänningen som du talar om, som förstås en dimension i det. Så som sagt, du spelar en del, men du spelar inte så mycket sådär online, och jag är en sån här konstig typ som inte alls spelar, men spelandet ökar. Och jag läste någonstans att ungefär hälften av finländarna skulle spela aktivt någonting idag.
Ja, 60% av alla finländare spelar aktivt något digitalt spel idag.
Ja.
Och det handlar alltså om att man spelar, vad det nu en gång i veckan, något spel. Och då undrar jag ofta sådär, men vadå, jag spelar ju aldrig. Men jo, mobilspel räknas också. Och det är faktiskt sånt som folk inte tänker på. Att man är faktiskt en så kallad gamer, trots att du spelar något bubbelspel på din mobil. Och om man ser på spel branschen överlag idag, tack vare mobilbranschen, så börjar spelbranschen bli alltså en helt enorm marknad.
Ja, hur stor är den idag?
Enligt vissa beräkningar så brukar man säga att spelbranschen är större än både film- och musikbranschen tillsammans. Så det är en enorm marknad. Och en enorm bransch som man kanske inte talar så jättemycket om egentligen. Man brukar säga att oj, titta nu, Supercell är igen de största skattebetalarna i Finland. Men varifrån får de här pengarna egentligen?
Just det, precis. Det som är nog viktigt att komma ihåg när man talar om datorspel och när man talar om hur mycket vanligare det har blivit, att om 60% av finländarna spelar regelbundet, så då är det ju inte så att det bara är barn och unga som håller här på med det.
Absolut inte. Nej, människor i alla åldrar spelar spel.
Precis.
Det är inte alls någonting som bara barn håller på med.
Vi var inne här på Supercell, som är då vår så att säga inhemska speljätte.
Ja.
De kom nyligen här ut med sitt fjolårsresultat, och det är ju en av våra största export.
Så är det, och man ända sedan 2015 så har man ju hållit en omsättning på över 1 miljard euro. Och nu i år så gör man igen ett strålande resultat, 1,4 miljarder euro i omsättning. Och många av deras spel blir sedan en stor succé.
Och Supercell satsar också på mobilspel.
Ja, de har bara mobilspel.
Ja, det är just det, precis. Det är bara det. Och det är i den riktningen vi ser att hela branschen är på väg. Och det betyder då alltså i praktiken att man kan spela gratis de här spelen.
De är gratis, ja. De är så kallade freemium-spel. Alltså de är gratis att ladda ner, men inom spelet så kan du, om du vill, köpa små detaljer som antingen gör din karaktär eller din gubbe, som man brukar prata om, snyggare eller lite bättre eller sådär.
Mm, och här kommer vi in på den här liksom nya businessmodellen som nu styr hela den här spelbranschen. Alltså just de här extra virtuella varorna, är det sen vapen eller vad det än kan vara, föremål, varor som du kan köpa för att på något sätt komma vidare i spelet. Ja, då som inte håller på med de här spelen.
Ja.
Hur går det till i praktiken?
Det kan vara frågan om alltså saker som gör dig snyggare, gör dig bättre eller helt enkelt har ett rejält penningvärde.
Mm.
Och det är speciellt på konsolsidan inom spel som Counter-Strike, där de här varorna kan ha också ett penningvärde, att du kan sälja det vidare sen.
Så det finns en inre marknad?
Det finns en inre marknad, ja, precis. Men det är så man tjänar pengar inom mobilspelsvärlden. Det finns också de företag som tjänar pengar på reklam, men det blir allt vanligare med små mikrotransaktioner som man alltså betalar för att få någonting som gör dig bättre i spelet.
Det här säljs då i sådana magiska lådor.
Jo, precis. Och sen finns det då lootlådor. Och det är det här som har kritiserats nu av myndigheter och av forskare och spelare. Lootlådor är ett samlingsbegrepp för köp av okänt innehåll i spel. Och det här blir allt vanligare i spel. Man ser nu 70% av de populäraste spelen på speltjänsten Steam har lootlådor i sig. Så det är väldigt populärt och väldigt lukrativt. Du köper alltså, så att säga, grisen i säcken. Du vet inte vad du köper. Och det ger ett spänningsmoment som gör att allt fler människor köper de här lootlådorna.
Och det här låter ju just som taget ur liksom hasardspelsvärlden med den här spänningen. Och det här att du inte vet vad du får och du har en insats och du kan vinna någonting stort. Hur tydliga liksom är de här parallellerna mellan den här riktningen som nu spelvärlden är på väg i och den så att säga traditionella penningspelsvärlden?
Ibland är de väldigt tydliga. Alltså, det finns spel som använder sig av helt liknande mekanismer som i penningspelsvärlden, att de till och med ser ut som ett penningspel. Mm. Att man kan snurra på något bord exempelvis och så får man en viss grej, som i roulette exempelvis. Men det går liksom betydligt längre än så. Mekanismerna är tagna ur penningspelsvärlden, säger forskare, när det kommer till lootlådor. Och det är till och med så att problemspelare sätter i regel mer pengar på lootlådor än andra spelare, så det har en tydlig koppling.
Samma liksom psykologiska mekanismer fungerar där, så att säga, i bakgrunden. I
absolut, ja, det gör det. Och så är forskare också oroliga över att om man öppnar lootlådor som barn, så har man lättare att börja betta eller spela på penningspel när man blir vuxen, för man blir van att köpa saker som du inte vet vad det innehåller. Du köper någonting okänt. Och det, man gillar den här spänningen.
Så ett ganska oskyldigt spel som ett barn spelar liksom på, fast paddan, iPaden och whatever, kan bli som en inkörsport till något helt annat.
Det är ju väldigt, alltså, det här låter ju som en sån här moralpanik, att alla som öppnar en lootlåda kommer att spela penningspel som vuxen. Precis. Så är det förstås. Forskare säger att det finns saker som tyder på det här. Mm. Så att det finns en oro där, men samtidigt måste vi komma ihåg att det här är någonting som forskare nu först på senare år har börjat forska i, och det finns väldigt lite forskning i.
Och det tar säkert tid innan man kan riktigt säga någonting, för att vi är så att säga i början av den här trenden. Okej, i den här riktningen utvecklas då spelvärlden, och spelvärlden växer, det är allt fler som spelar, och nu ser vi då att de här liksom mekanismerna kommer in. Hur ser spelarna själva på det här? Är de som spelar aktivt helt nöjda med att det går i den här riktningen?
Nej, för 2 år sedan, eller 3 år sedan, så polisanmäldes för första gången, vad jag har sett åtminstone, spel med lootlådor i Finland, första och enda gången. Och det här var för att en spelare, liksom många andra, man måste komma ihåg att det finns en ganska stor kritik mot lootlådor inom spelvärlden. Så polisanmäldes alltså 2 spel, ett Star Wars-spel och Counter-Strike, för att man tyckte att nu har man gått för långt med de här lootlådorna, de liknar allt för mycket penningspel. Det här ledde sig ingen vart, eftersom spelbolagen bakom både de här 2 spelen var amerikanska och man kunde inte tillämpa finländsk lag på det. Men det finns ett ganska stort motstånd. Om man läser på sidor som Reddit exempelvis, så finns det tråd efter tråd där folk både berättar om sitt eget beroende, ett starkt ord, men de kallar det själva för ett beroende av att öppna lootlådor. De talar om hur irriterande det är att man inte kan komma vidare i vissa spel om man inte öppnar en lootlåda, om man inte sätter pengar på de här spelarna. Det finns alltså exempel på spel som kostar 60 euro från början, och sen ska du dessutom, för att kunna bli bra i det spelet, så måste du köpa en massa grejer innan spelet. Så i slutändan kan du lägga hur mycket pengar som helst på de här spelarna.
Här kan man ju förstås fråga sig att hur mycket ansvar man själv bär i frågan. Jag kan tänka mig att kanske spelbranschen också lätt skyfflar över
absolut
ansvaret på de enskilda spelarna.
Och jag tycker att det är en väldigt bra poäng, eftersom de här spelarna är omåttligt populära. Om vi ser på FIFA och Counter-Strike och så vidare. Så det är jättebra spel. Mm. Och de är jättepopulära. Så folk vill absolut spela dem. Men, och där får man skylla sig själv då man har satsat mycket pengar på dem, kan man säga. Å andra sidan finns kopplingen till problemspel. Och om man gör kopplingen till penningspelsvärlden, så där har exempelvis då Veikkaus, åtminstone ska de försöka ta hand om de spelare som spelar allt för mycket pengar, spelar bort allt för mycket pengar. Vi har sett exempel på att de kanske inte alltid gör det, men de har ett sånt ansvar. Dataspelsföretag har inget sånt ansvar överhuvudtaget.
Utan det är helt vilda västern på ett sätt, nu låter det ju som så, ja, att de kan egentligen göra vad som helst och det finns inte så mycket som reglerar deras.
Nej, precis. Och där brukar man också tala om att jag har tänkt att barn utsätts för de här penningspelsliknande mekanismerna i de här spelarna. Och det finns inga åldersgränser på spel som har lutlådor just nu.
Så det var liksom spelbolagen gör är tills vidare helt lagligt?
Det är helt lagligt.
Helt entydigt lagligt.
Det är inte helt entydigt lagligt. Nej, men det, så här ska vi säga som så, att myndigheter i Finland gör inget åt att det finns lutlådor i spel. Ja. Polisens lotteriförvaltning har gjort en utredning om lutlådor och i förhållande till Finlands lotterilag, där man har sagt att om 3 kriterier uppfylls så klassas lutlådorna som lotterier. 1. Du kan köpa spelet för en summa pengar. 2. Innehållet i lutlådan slumpas fram. Och 3. Du kan sälja innehållet i lutlådan för en summa pengar.
Allt det där uppfylls ju.
Allt det där uppfylls i vissa spel.
Ja, okay.
I Counter-Strike så är det som är tydligast att där ser många inte varför det inte skulle klassas som lotteri. Lotteriförvaltningen har kontaktat företaget bakom Counter-Strike och upplyst dem om de finländska lotterilagarna. Men man får ännu fortsätta som förut. Det är en gråzon.
Det är så kiva alltid när man lever i sådana gråzoner. Man vet inte liksom riktigt
så är det.
Hur det är.
Ja, sen kontaktar då regeringen och Konsumentverket i Finland. Och de planerar inte att göra en utredning på den här saken.
Men det är intressant det här. Som sagt, när vi har en lång tradition av spelproblem här i Finland. Det här diskuteras mycket. Och Veikkaus, som var liksom statliga spelmonopol, kritiseras och det förs liksom samhällsdebatt och politisk diskussion om deras ställning. Och så har vi då det här liksom helt på ett sätt samma mekanism som uppstår liksom online i den här spelvärlden. Men nu verkar liksom myndigheterna väldigt ointresserade av det rent av. Vad tror du är förklaringen till det här?
Jag tror att det handlar om att man inte har sett spelbranschen som något annat än underhållning och att det inte kanske har med spänningsspel att göra så länge, och det hade inte heller haft. Om man har granskat spelvärlden så har man varit sådär att kanske vi borde granska det här våldet inom spelen. Där har man inte hittat någon tydlig koppling att våld i tv-spel leder till att man är våldsam på fritiden. Men det man däremot har hittat tydliga kopplingar mellan är alltså problemspelande och att lägga pengar på lutlådor. Det har kanske inte nått finländska myndigheter. Det finns diskussioner, vet jag, inom finska myndigheter, men man har inte agerat. Regeringen svarar mig på ett mejl att de följer med läge. Men jag har inte sett en enda finländsk politiker som har uttalat sig om det här åtminstone. Och det i sig är anmärkningsvärt när man ser att i länder som Storbritannien, i Frankrike, i Tyskland hade förts diskussioner, i Sverige, vårt grannland, förs det just nu diskussioner om man borde införa nationell lagstiftning kring lutlådor. Och i länder som Belgien så har man helt och hållet klassat lutlådor som hasardspel, vilket i praktiken gör dem olagliga. Samma sak gäller Nederländerna, och där har storspel som FIFA och Counter-Strike tvingats ta bort lutlådorna ur sina spel.
Men här är det fortfarande väldigt tyst kring saker. Jag funderar på det att i och med, som vi var inne på här, att finländska spelbranschen, den har vuxit så mycket under de ungefär senaste 10 åren och är en väldigt viktig exportvara för Finland. Hypen kring just företag som Rovio och Supercell har varit stor. Många har kanske hoppats att de här bolagen ska bli det nya Nokia och att datorspelen ska bli våra nya mobiltelefoner och vi får in skattepengar via det. Jag behöver fundera så här, att kanske staten lite stryker här med hårs. Man vill liksom inte riktigt bråka med de här typerna som så att säga sysselsätter och inbringar pengar åt oss. Tror du ligger något i det?
No, det har jag absolut ingen aning om förstås. Men det man kan säga är att Supercell förra året bland annat betalade 100 miljoner euro i skatter till Finland. Så jag menar, det är ju politiskt kanske inte bäst att gå ut och jaga Supercell. Men det vet vi förstås ingenting om. Och jag ska inte säga att Supercell är ett ont företag i sig, utan de använder sig av mekanismer, bland annat av sådana mekanismer som har koppling till problemspel i sina spel. Och det är kanske det som åtminstone borde granskas. Åtminstone så att vi vet att våra finländska myndigheter har koll på läget.
Kunde inte en lösning på det här problemet vara att staten skulle grunda ett eget spelbolag och så skulle vi ha det statliga spelbolaget, lite så här kinesisk anda som ger spel åt folket och så begränsar vi liksom den här fria spelmarknaden och ingen annan får här komma med spel och det är bara statens egna pedagogiska spel som får spelas.
Att Veikkaus ska ta över Supercell på något vis.
Ja.
Ja, vem vet.
Det kanske är lite för gången tid.
Det är lite för gången tid, jag tror jag nog tyvärr. Eller som tur kanske.
Ja.
Jag menar, att Finland skulle reglera Supercells marknad skulle inte betyda någonting för det företaget eftersom deras marknad ligger på helt annat håll än här hemma i Finland.
Men om staten på något sätt verkar stå ganska handfallen här så kommer jag tänka sig att så här, som förälder till någon ungdom som sitter och spelar hemskt mycket, så kanske man också lite funderar att hur ska man riktigt förhålla sig till det här. Att borde man gå in och liksom just vara hård och nu stränga regler och du får inte spela det här och begränsa det. Eller så kan man å andra sidan fundera så att borde man mer som vuxen sitta och spela mera med sina barn och på något sätt öppna upp för den här den businesslogik som ligger bakom de här spelen och på det sättet liksom upplysa.
Absolut, och man borde, såklart man borde ha koll på vad ens barn gör på sin telefon. Mm. Det jag kan säga att när jag har varit exempelvis på konsumenttvistenämnden och kollat, så många föräldrar har inte koll på vad deras barn gör på sin telefon, och det syns tydligt i klagomål som har kommit in i konsumenttvistenämnden, där exempelvis en gammal mormor skickade till konsumenttvistenämnden att hej, mitt barnbarn har slösat 4000 euro på spel. Jag gav mina kreditkortsuppgifter till honom för att han skulle köpa ett spel. Det slutade med att efter en månad hade han slösat bort 4000 euro på olika köp innan spelen. Så det här måste man ju ha koll på också som förälder.
Så det är säkert själv för alla att lite fundera här över sina spelvanor.
Ransaka sig själv.
Hej Lukas Dahlström, tack för att du var med här i Nyhetspodden.
Tusen tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.